Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Jag är 41 år och det är en ålder där folk runt omkring mig gör slut som flugor. Det är som att småbarnen är precis den åldern där man kan separera och så ger man upp och träffar någon ny och så gör man slut med den. Och det har fått mig att grubbla en massa på vad är det som gör att folk gör slut och hur skulle man kunna få någonting att hålla längre? Välkommen till Dumma människor, en podcast om varför vi människor beter oss dumt och hur vi kan sluta göra det, med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och det här är lite ett sånt önskeavsnitt från mig, Björn. Relationsspecial. Vad säger forskningen och vetenskapen om hur vi kan rädda relationer?
Så att vi inte längre gör slut som flugor.
Ja.
Som ju alla vet, gör slut i otroligt hög utsträckning med varandra.
Har du någonsin sett en fluga som är ihop med någon?
Jag vet inte, nej, det har jag inte gjort. Ja, okej, vilken burn. Ja. Du vann. Precis, så att rotat lite i forskning om vad som får relationer att hålla och vara lyckliga och sådär. Och det blir liksom en sån här tipslista kan man väl säga då. Mm. Och det är lite högt och lågt. Alltså det är en del från så här evidensbaserad parterapi, men så är det också andra grejer där det är liksom bara enstaka studier gjorda och som man kanske får vara lite försiktigare i tolkningen, men som ändå är kul att ta med. Så.
Alltså jag sitter här med penna och papper. Nu kör vi. Relationstips nummer 1.
Fira varandras framgångar. Vad tänker du när jag säger så?
Det låter ju givet.
Är det någonting som du har varit bra på i dina relationer?
Varierande. Bra på det, tror jag. Och kan se, jag har en mamma och en styvfar som är väldigt, väldigt, väldigt bra på det där. Alltså då är ju framgångar inte alltid något som så applåderas av en större allmänhet, utan bara en persons liksom, nu skrev jag ihop den här grejen, eller jag lagade den här maten, eller jag gick den här kursen. Och att det är så otroligt fint att se två 70-75-åringar som sitter och är genuint stolta över liksom den här andras foto som den har satt upp på väggen som en liten fotoutställning. Kanske rent av arrangerar ett vernissage för att visa upp det här fotot på en blompistill i närbild.
Ja, fint.
Ja, jättefint. Och det har jag tänkt att det där, fasen. Och sen kanske när det kommer till kritan att man är mer missundsam än så, eller tänker att den här personen vet ju att jag är stolt och glad. Behöver jag väl inte uttrycka ännu en gång. Men det behöver man tydligen säga i forskningen, eller?
Ja, det var någon studie här då. Var det 79 par tror jag man hade tittat på från 2006. Den här studien där man filmade såna interaktioner mellan dem och kunde konstatera att de som pratade mycket om positiva händelser i varandras liv, att det verkade vara en så här prediktor för att man skulle hänga ihop och ha det fint ihop. Kanske ingen liksom rocket science då.
Nej, men samtidigt så kan jag ju se att ett dumt och mänskligt beteende är att bli lite skraj om den man lever med och älskar har framgångar, för att det eventuellt betyder att den här personen håller på att växa ifrån mig eller vinna framgångar som gör att jag blir lämnad kvar.
Sant, ja.
Så det är en utveckling som inte med nödvändighet har mig i sig.
Just det. Nyckeln där är nog, tror jag, då, så här, liksom, eller det skriver de här forskarna också, i att man har ett liksom empatiskt förhållningssätt där den andres framgång blir även ens, alltså man firar det som om det vore ens egen, alltså att man verkligen blir ett team på det sättet.
Det vet jag, vår producent Klara har det, de åtminstone som motto i familjen, att alltid ha en flaska skumpa på kylning. Man vet aldrig när det finns något att fira. Det är riktigt bra jävla relationstips.
Ja, det tycker jag låter faktiskt
kan
någon strålande.
Forska lite på det så vi vet att det faktiskt stämmer. Relationstips nummer 2.
Ha liknande inställning till pengar är ett forskningsbaserat tips.
Följdfråga, kan man ändra sin inställning till pengar eller är det bara att ge upp ifall man nu inte skulle ha det?
Nej då, det kan man ju absolut göra. Men det finns en liten twist inbyggt i det här tipset. Det var en studie av mer än 1000 gifta och ogifta par. Så här liksom självrapport eller enkät på Michigan's Ross School of Business. Och där såg man då att, du vet det här med opposites attract.
Mm.
Alltså, vi har ju pratat om tidigare att det typ inte stämmer. Att det är faktiskt likhet som attraherar.
Ja, just det. Och ja, det är allt från Halo-effekten som var avsnitt 2, tror jag. Att man gillar det som ser ut som en själv, som låter som en själv och som sitter som en själv.
Ja. Mm. Men när det handlar om pengar så verkar det att i en fas när man är på väg att bli ihop så verkar det vara intressant med någon som är annorlunda än en själv. Att om man är en sparsam person så verkar det liksom vara attraktivt med någon
kanske
som är...
Kanske framförallt för att det är funktionellt. Alltså handhandske, det vill säga den ena håller i pengarna så att de finns så jag kan göra av med dem.
Ja, kanske så, ja. Men däremot, liksom på lång sikt så verkar det som att det är bra att vara synkad i synen på hur pengar ska hanteras.
Och hur blir man det då? Man sätter sig ner med sin partner och gör det här outhärdligt tjatiga, nämligen sätter sig ner och kommunicerar med sin partner.
Ja,
hur ser du på pengar? Hur ser jag på pengar?
Exakt,
hur ska vi se på pengar?
Tråkigt. Det kan jag känna igen faktiskt från egna relationer. Att det är lite så här ett tråkigt ämne, eller det är liksom man undviker gärna det, men det hade nog varit jättebra att ta det snacket några gånger.
Ja, det har jag
kan jag se i backspegeln.
Exakt, i vår relation så är vi extremt i synk när det kommer till det där. Alltså både när det kommer till när man ska unna sig, vad saker och ting är värda. Vi har liksom, jag har inte haft ett, alltså när vi har varit ihop i många år, vi har barn ihop, inte ens ett samtal med bister röst.
Mm.
Om pengar. Och då har vi belånade i några livstider framöver på en lägenhet som vi har köpt. Och vi har precis samma problem som vanliga. Men just den där grundinställningen att vi ser på det likadant och typ gör av med pengar i samma utsträckning också. Så att vi är i synk. För det kan man väl tänka sig att så här, bara en så enkel sak som att en i en relation tjänar jättemycket mer än den andra. Eller kommer från en familjekultur där man inte vill lägga pengar på samma sak som den annan.
Mm.
Är grund för tjafs.
Verkligen. Och det kunde man också se då att på på lång sikt i par där man hade liksom väldigt olika syn på pengar och hur de bör hanteras, så hade man kontrollerat för annat, fler konflikter och lägre liksom tillfredsställelse med relationen då.
Men du, hur rent konkret, om jag är i en relation och vi har trubbel med pengar, vad gör vi? Har vi något att hålla oss i här?
Ja, alltså jag tänker mig att det är liksom helt beroende av sammanhanget. Till exempel om man har svårt att betala mat och hyra och den ena parten i relationen tycker om att sprätta supermycket pengar, köpa pilgrimsmusslor.
Det finaste och dyraste vi människor har.
Jag vet inte. Men gör av med mycket pengar på sånt som kanske inte är nödvändigt. Så då är det ju den personen som har liksom objektivt sett fel på något vis. Och hur liksom övertygar man någon som har fel? Det har vi ett helt avsnitt om. Jag får hänvisa till det, tror jag. Det heter Du är också ett nättroll. Det finns så mycket att säga om det nämligen.
Okay. Ja. Relationstips nummer 3.
Utföra vardagliga kärlekshandlingar. Kan du tänka dig vad det skulle kunna vara för något?
Det är en sån där klok sak som någon sa, jag minns inte vem, men som jag försökte upprepa mig själv. Kärlek är en aktiv handling. Det kan vara att man vet att någon person tycker om en speciell sak till frukost och så köper man det. Att pussa, krama och säga att någon är fin.
Exakt. Den typen av så här små grejer är det jag vill åt här. För att ibland så tror jag att man tänker att det ska vara liksom date night och stora presenter och sånt där. Att man tänker att det är så man uppvaktar. Men det är mer det här liksom vardagliga då. Alltså det är så otroligt viktigt. Om det kanske är att liksom ladda kaffebryggaren när man går tidigt till jobbet så att ens partner bara kan kliva upp och trycka på knappen.
Och det där vet man ju, för när man är nykär så gör man ju sånt precis hela tiden.
Då gör man det ju automatiskt på ett sätt som man... Man måste liksom jobba mycket mer aktivt med det sen, för att annars försvinner det, och det gäller även mig så att säga. Man kan veta det här och ändå liksom trampa fel och sluta göra det fastän man borde. Och jag såg någon enkätundersökning, brittisk tror jag, där folk fick svara på vilken typ av sån här vardagliga kärlekshandlingar som var väldigt uppskattade. Och då kunde det till exempel vara att partnern tackar en.
Åh, fy fan vad det är min pet peeve. Mitt liv, om folk bara sa tack, då skulle jag vara lätt 80% lyckligare. Ja. Alltså, jag skulle, eller så 80% av mitt tjur, gnäll och sur, och det gäller inte bara relationen, utan allt och alla. Tacka när jag håller upp dörren, när jag plockar undan någonting åt. Säg tack så kommer jag, jag gör vad som helst för tack. Jag är som en liten Sankt Bernards hund där. Fluga, Sankt Bernards hund, många djurexempel. Jag håller med den brittiska forskningen.
Uppmärksamma små liksom, prestationer. Alltså om man har gjort någonting. Om man har...
Åh, då plockade du diskmaskinen, vad skönt.
Precis, och så kanske tack på det då.
Tack.
Ja, men just det här med att känna sig sedd, såklart. Ja. Och så otroligt viktigt i liksom kärleksrelationer, men också i alla andra relationer. Att det faktiskt är någon som uppmärksammar det som pågår i mitt liv och det jag gör och så.
Det finns en bok som Gemma Hartley har skrivit, en amerikanska, som heter Fed up, och på svenska Så jävla trött, som är baserad på en artikel som hon skrev i Harper's Bazaar för ganska exakt 2 år sedan, som heter Women are not nags, we're just fed up, eller något sånt där, om the emotional labor som kvinnor gör, alltså känslomässigt arbete. Det vill säga inte att man bara vill plocka ur en diskmaskin och fixa med tvätt, utan man tänker också på att vi behöver tvätta igen, för att på torsdag ska vi resa bort och då behöver vi också köpa varma vinterstövlar, och vem ska få julklapp i vilken tid, och hur ska vi se till att du inte är ledsen när vi åker på semester, vad det nu må vara. Allt det där som kvinnor gör. Det är en lång bok, det är många olika liksom intervjuer, referenser och allt sånt där, och det som är slutklämmen när jag har läst hela boken är så, ja, vi behöver liksom prata om, vi behöver dela upp arbete, vi behöver se till att kvinnor inte gör som kvinnor i alla tider har gjort, men gud vad mycket som skulle lösa sig om den andra parten i relation bara sa tack. Alltså såg det som hade gjorts och sa tack. Att det skulle liksom, det skulle eventuellt inte hon behöva lägga ner allt detta känslomässiga arbete på att skriva en bok om det. För att bara att få uppskattning för att man har gjort någonting och att någon ser det.
Det kan räcka långt.
Ja.
Så tack för att du finns.
Också från samma lista på vardagliga kärlekshandlingar som var populära. Physical affection. Att man liksom fysiskt liksom, ja, men att man tar på sin partner och ger fotmassage eller vad det kan vara.
Relationstips nummer 4.
Var bästisar och ha många gemensamma vänner.
Ah.
hör på det här. Det var i USA, The National Bureau of Economic Research gjorde en stor enkätstudie, var det 16 000 personer kanske. Och då kunde man se att en av de absolut liksom viktigaste sakerna var den här vänskapsdimensionen. Hur mycket folk sa att de var kompis med sin partner. Och det de kunde se då, det var att partners som sa att deras partner var deras bästa vän, de var som grupp dubbelt så nöjda i sitt äktenskap som folk som inte uppgav att partnern var ens bästa vän.
Förlåt, hej to liksom paja stämningen här, men det kan ju också vara så att de inte har någon annan. De har inte så många bra andra vänner. Och då är man så beroende av dem man är ihop med. Så man...
Precis, jag tror att man hade kontrollerat för premarital happiness, alltså hur glada folk hade varit före äktenskap. Så jag tror att man hade fått bort lite sådana liksom faktorer. Men det verkade otroligt viktigt då hur liksom nära vänskapsrelation man uppfattar att man hade till sin partner för hur lycklig man skulle vara i sin relation. Vad tänker du om det?
Jag tänker för de som sitter i en relation där det inte känns som att vi är liksom innerliga vänner. Går det att göra någonting åt det? Kan vänskap skapas?
Ja, det kan du absolut göra. En sån sak är väl då att försöka till exempel ta fasta på likheter eller liksom intressera sig för så här, säg att du och jag skulle vara gifta, Lina, och liksom både du och jag tycker att det är kul att plocka svamp.
Ja, eller spela en podd.
Ja, men då kanske man skulle ge det liksom större utrymme. Mm. Eller om det är så att du gillar att plocka svamp och jag har inget naturligt svampplockarintresse, så kanske jag kan...
Liksom,
närma mig det.
Liksom, gemensamma projekt.
Ja, lite gemensamma projekt, till exempel. Sådär.
Hitta saker som båda gillar och indulge i det lite grann.
Ja, alltså det är ett sätt att fördjupa en relation. Det finns ju egentligen massa olika sätt att göra det. Men huvudpoängen här är att det är inte något av liksom Gud givet om man ska vara vän eller inte, utan det är något man aktivt kan arbeta med.
Precis som kärleken. Ja. Vad fint. Du sa en till grej där som jag tyckte var intressant. Det här med att ha andra gemensamma vänner runt omkring sig.
Precis, och det var en sån här sociala medier-studie som Facebook genomförde. Och de där kan vara ganska intressanta för att det är såna enorma liksom datamängder. Mm. Plus att de faktiskt kikar på liksom verkligt beteende, inte självrapporterat. Mm. Det är inte så att folk får svara på någon enkät, utan de tittar på hur det faktiskt ser ut. Och det var 2013 som de släppte den här rapporten. Då hade de analyserat 1,3 miljoner användare. Och bland annat tittat på relationsbiten då, kom till följande slutsats att par som hade liksom överlappande sociala nätverk med liksom många gemensamma vänner helt enkelt var mindre benägna att göra slut, för det kan de ju också se då på så här relationsstatus. Mm. Så det verkar vara så här shit som höll ihop relationer. Mm. Inte nödvändigtvis gör dem bättre kanske. Men och det gällde särskilt i de fall där den ena parten hade liksom introducerat sitt nätverk för den andra. Är du med?
Ja.
Att de hade inte så många gemensamma vänner från början. Men
någonting hände när de träffades.
De träffas...
Add friend.
Ja, exakt. Ja. Det verkade vara så här, särskilt en faktor som förutsåg en relation som skulle hålla.
Chandler, here we are. With our future before us. And I only want to spend it with you. My prince. My soulmate. My friend. Unless you don't want to.
Få ditt förhållande att hålla. Nummer 5.
Vi hoppar vidare. Mm. Den här tyckte jag var lite kuriös och den gäller heterorelationer enbart. Amerikansk studie ska jag säga med en gång, så att det kanske finns en kulturell aspekt där. Men det verkar som att par där både mannen och kvinnan ser kvinnan som mer attraktiv eller som snyggare har en bättre chans.
Fuck.
vad tänker vi om det?
Då tänker jag att då sitter jag i skiten. Men jag funderar på om det är där jag tänker på det kulturella, att så här, av samma skäl som man ibland liksom sneglar åt 50-talet och bara vad gött det var på den där tiden när man visste att man skulle ha smal midja, baka bullar, ta hand om hemmet och slapp liksom jonglera alla de här miljarder roller som en kvinna har idag. Och att så här, det är ju hypervarianten av det. Tjejen är den snygga och det är vi överens om, och då det är etablerat i relationen. Vem ska åtrås, vem ska uppvakta, vem tar initiativet, vem är på pedestal?
Så att den här, man kan tänka sig att den här studien då kanske speglar en lite mossig amerikansk kultur just.
Ja, jag föreställer mig det. Mossig och eventuellt förminskande för kvinnan, samtidigt som så här, jag kan också se varför det skulle vara lite enkelt att leva i en sån värld. Jag är den snygga och du är den kompetenta, roliga, drivna, eller vad det nu kan tänkas vara. Jag har en vänrelation där det är så pass etablerat så att när en rockstjärnekompis skulle sjunga, de hade gemensam födelsedagsfest, skulle sjunga en sång till dem, så gick en vers ut på att han var mycket smartare än henne. Och sen nästa vers var att säga, hon är mycket snyggare än du. Och alla vet, det låter som en roast, men det var en jätte, jättefin låt. Och då när man hörde det så var det också någonting i det som man bara sa, gud vad skönt, de vet vad de kommer med in i det här. Så han var så rolig, så han får vara med hon som är lite snyggare. Och det, någon form av så här pusselbitsmatchning där. Det är väl också den där supernormen att säga, kvinnor har skönheten, det är det de har att liksom jobba med. Eller det är det enda liksom valutan de har, medan mannen kan vara rik, framgångsrik, rolig, charm, men alltså har ett mycket, mycket större spektrum. Och att det fortfarande är så att jag kan liksom komma på mig själv med att reagera på om jag ser par där tjejen uppenbarligen är den som i någon så allmänhetens ögon är mindre attraktiv än mannen. Och man bara, wow, här, wait a minute.
Ja, precis. Man är marinerad i normerna.
Has anybody actually said right out to you?
No.
What are you doing with her for? You know, good-looking guy like you?
No, I don't think that nobody's been quite that rude. I don't think.
And what about have you, anybody ever said it out loud to you?
Yeah, constantly.
Really?
Like, what are you doing with him?
Jag har alltid varit ihop med mycket snyggare killar, utan undantag.
Bra gjort.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Relationstips nummer 6.
Det här med hushållsarbete.
Usch.
Ha en tydligt definierad fördelning av hushållsarbetet.
Är det så? För det har vi tvistat om ganska mycket.
Mm.
För det känns så jävla oromantiskt att sätta sig ner med penna och papper och bara, vem tar disken, vem tar tvätten, vem tar det här, vem tar det här? Och då blir istället att vi har jävla massa småchef som sånt, eller så man liksom anlitar städhjälp eller bara försöker lösa det på andra sätt, för att det känns så just oromantiskt.
Precis. Jag förstår precis vad du pratar om här, men jag tror att om vi går till den här studien då, UCLA, 500 familjer som man verkligen studerade på djupet och kikade på hur nöjda de var i sina relationer och så. Och det var väldigt tydligt att par som hade liksom tydligt definierade uppgifter.
Mm.
Du tar det och du tar det. De hade egentligen mycket mindre konflikter då och var i sin tur mycket mer nöjda, för att de behövde inte ta det där snacket så mycket. Är du med?
Just det.
Utan det var Ove tar det och Ankan tar det.
Mm.
Så att man behöver inte ha så många sådana där oromantiska samtal kanske. En grej som är väldigt svår, alltså så här. Det här var en amerikansk studie och jag läste då också i anslutning till det om en gigantisk enkät som visade att kvinnor tog 67% av hushållsarbetet i amerikanska hushåll. Så att det finns ju en liksom enorm orättvisa där. Och det är viktigt att komma till rätta med det på något vis. Och det mest effektiva är ju säkert att liksom räkna. Men då kommer man in på det där som du beskriver.
Mm.
För det tycker jag att jag har varit med om själv liksom i relationer, att det har blivit ett räknande som kanske inte främjar passion direkt.
Jag tror att jag är och nosar på en lösning. Förmodligen snott den från någon som jag läst någonstans. Men alltså, istället för att vi, när man ska prata om att fördela hushållsarbete, så blir det lätt att så här, vi vet, så här, försöka tvätta varannan gång, dela upp så att vi plockar ur diskmaskinen lika många gånger och dammsuger lika många gånger. Då blir det ju rörigt, och precis som med massa andra saker där, om man inte för kassabok så upplever jag att jag har betalat fika för dig flera gånger än du har betalat för mig, så tycker vi båda det. Men att man istället borde dela upp det som i att så här, du sköter tvätten och jag tar disken.
Ja, och, tar. Det, och då landar och det är precis det som den här studien har kommit fram till då. Så som jag uppfattar det, att där man har de här tydliga systemen behöver man inte ha den här liksom ständiga, man behöver inte föra så mycket bok och så. Dock så, det har ju inte kommit till rätta med orättvisan så att säga.
Nej, och det är säkert då man landar i att så här, du lagar maten, nattar barnen, fixar tvätten och sen mannen bara klipper häcken, tankar bilen.
Ja.
Det jag vill illustrera med det var att en större belastning hamnar på kvinnor och att det kanske blir ganska könsstereotypt.
Mm, mm. Så att det är inte problemfritt, men just den här tydliga, liksom, tydligt definierade uppgifter verkade vara en bra grej för nivån av tillfredsställelse i relationen. Jag har tröttnat på att
plocka upp efter dig. Kärlekshack nummer 7.
Nästa tips är att vara gay. Och den här slutsatsen drar jag utifrån en enda studie, en brittisk enkätstudie, 5000 personer av olika sexuell läggning också. Mm. Och då fann de som låg bakom studien då att gaypar var gladare och mer positiva till sin relation överlag än sina heterosexuella motsvarigheter. Till exempel så de ägnade mer tid åt varann och åt sin relation än straighta.
Jag nämnde ju en bok tidigare, den där av Gemma Hartley, Så jävla trött. I den så finns ett kapitel där hon har pratat med gaypar om det som då generellt är en klassisk så här könsroll, liksom så här, kvinnan gör det emotionella arbetet och mannen gör det inte. Och vad händer då i ett gaypar om det nu är två killar eller två tjejer? Och att där, om jag inte minns fel i boken, så visar sig att det var inte alls samma uppdelning. Eller rätt sagt, det var en jämnare fördelning paren emellan, just för att man inte var lika låst i så här, i den här relationen så är jag tjejen, så då faller ju det här på min lott, oavsett om det är liksom egen inbildning eller om det är omvärlden som kräver eller partnern. Så var de liksom lite friare i det, de kunde hitta på ett eget sätt, vilket jag tyckte var så jävla intressant. Och kopplat till det så har jag en vän som var på dejt med en tjej för första gången när hon var kanske 20 år. Och när hon skulle förbereda sig för den här dejten så hade hon, som man gör när man ska förbereda sig på en dejt, man, liksom så här, man ska stå på sig sina snyggaste kläder, man ska bestämma vad man ska laga för mat som kan tänkas vara liksom lite förförisk och härlig och så här. Och så ringde hon mig och var helt bestört, för att hon bara, jag har ingen aning om hur jag ska imponera på en tjej. Alltså hon visste precis vilka trosor som är sexiga trosor för killen, vilken mat som är sexig, vad hon skulle säga, hur hon skulle stå, hur hon skulle skratta. Allt det där finns liksom i tydligt dikterat, en miljon filmer, böcker, världslitteraturen, överallt, i låtarna. Men när hon skulle imponera på en tjej så bara, jag har ingen aning. Hur ska jag stå när hon kör? Tjena, tja, hej, tjö. Ingen aning. Och att hon då i det landade, alltså jag måste kanske helt enkelt bara prova att bara vara mig själv. Och vad fan är det? Och det uppstod någonting där för henne i att få vara en person bortom föreställningarna om vad den andra människan vill ha.
Gud, vad
en.
Spännande.
Ja.
De där normerna, det är ju liksom så här kryckor som man tar sig fram genom livet på.
Ja,
eller
många
hur?
Gånger hjälper de en ju jättemycket.
Men att det är enkelt.
Ja, exakt. Ja. Och att inte ha det, så bara jävla vilken freedom. Nummer 8.
Att ha sex åtminstone en gång i veckan är ett framgångsrecept.
Hur ofta har folk sex?
Ja, i den här stora amerikanska studien med långt över 10 000 deltagare så tror jag 2-3 gånger i månaden var någon slags snitt.
Rekommenderar den där studien att paren ska ligga även om en i paret inte är jättesugen?
Det tror jag inte att de har dragit några slutsatser om.
Nej, för där vi har en vän som hade den uppgörelsen i sin relation att de hade liksom schemalagt torsdag kväll, då ska det liggas. Mm. Och det spelade ingen roll om man liksom var trött, hade grälat, att det var det sista på jorden man ville göra. De bara såg till att det hände och så av förståeliga skäl så bara, nej men nu är väl igång. Så här, vänta, där svänger katten. Och att det hade varit jättebra för deras relation, för att då uppstod aldrig den där grejen som man kan föreställa sig att så här, åh nej, nu har vi inte legat på sig så länge, är det något som står snett? Alltså, de liksom visste att den där grejen var på plats.
Ja, men det där tycker jag låter
inte så jävla romantiskt, men det känns ändå som att så här,
nej, men det är liksom, återigen så här, börja med beteendet. Om man sitter och ska vänta in inspirationen, den kommer aldrig komma. Liksom att man måste på något vis skapa den.
Men särskilt inte om man är sur eller orolig eller känner sig otillräcklig eller trängd eller avvisad eller vad det nu kan tänkas vara.
Ja.
Börja ligg så blir du tänd sen. Det är...
Hör på det här. Att öka din sexuella aktivitet från en gång i månaden till en gång i veckan motsvarade en uppgång i lyckonivå som om du hade tjänat en 500 000 extra om året.
Det här var så rolig studie. Fick de sitta och klassa i...
Ja, precis. De fick väl klassa var...
Du, liksom, det är hur... jävla kassako detta.
Jag såg en annan studie relaterat till det här med sex i relationen och manligt kvinnligt som bekräftade någon så här lite stereotyp bild man kanske har. Nämligen att bara 10% av männen sa att min partner vill ha mer sex än jag. 40% av kvinnorna sa att min partner vill ha mer sex än jag. Så att långt fler män går runt och upplever att de får för lite sex i relationen.
Har du varit inne på familjeliv någon gång och gossat runt?
Det har hänt.
Det finns många bra konversationer där och jag hade anledning inför ett bokmässans samtal att göra lite research och då hamnade vi i, apropå liksom samtycke och så vidare, så hamnade jag i en tråd där så här, ska man i en relation med någon man älskar ha sex med den trots att man inte vill? Och svaren gick från så här, men självklart är min plikt, kvinnor och män, till så här, är du galen? Det är ju som att vara ihop med en våldtäktsman. Så det fanns ingen som helst samsyn kring det där. Och det tycker jag nog att jag kan uppleva bland vänner också, även de som var på bokmässan. Att för vissa är det fullkomligt otänkbart att man i en relation, på samma sätt som man så här, jag är inte sugen på att äta älgryta, men du älskar ju det, så vad fan, vi gör det.
Mm.
Att man skulle se på sex på samma sätt.
Ja.
Och för andra så är det hur det är.
Ja, och det är ju en ganska komplicerad fråga som inte har något självklart svar. Däremot så är det ju ganska lätt att förstå att det blir ingen jättebra prognos för en relation om man har väldigt olika syn på det.
Relationstips nummer 9.
Vi avslutar med en sån här psykologisk superkraft som är väldigt bra, inte bara i kärleksrelationer utan i alla typer av relationer och i många, många aspekter av livet överhuvudtaget. Och det är det som kallas emotionsreglering eller lite mer vardagligt impulskontroll. Att man kan liksom hålla sina känslor i schack. För det här känns ju ganska intuitivt, eller hur?
Nej.
Du tycker inte det?
Nej, jag tycker att man pratar om kärlek så mycket som att man ska kunna vara sig själv. Du ska älska mig som jag är. Med den här personen behöver jag inte förställa mig. Så tänker man att impulskontroll på något vis är det motsatta. Det är att förställa sig. Det är att hålla tillbaka, att censurera sig. Så att jag tycker att den där är jätteintressant. Och vill att du stannar lite vid den.
Ja.
Fortsätt.
Nej, men det här är den liksom strategi som jag själv har liksom tillämpat på relationer med störst framgång.
Mm.
Att så där bromsa automatiska snåla beteenden eller så här, jaha, har du inte diskat nu då? Kanske jag har lust att säga.
Just det.
Men att liksom så här, när jag känner att det är på gång, att så här, nu väntar jag några minuter, ser om den här liksom känslan är kvar, om det är någonting jag fortfarande vill ta upp eller om jag kan bara lägga det åt sidan, för att det kommer inte göra någonting bra för min relation så där.
Och vad säger du som psykolog om det här att så här, men då kan det ju inte vara dig själv, att i en relation så ska du bara få köra och det är så här, nu är jag på ett skitdåligt humör så jag tänker ge luft för det, jag brassar på här.
Alltså i en relation så vill man ju ha liksom en psykologisk trygghet som är att man kan liksom visa svaghet eller göra fel och sådana saker utan att liksom dömas för det. Så, så att den typen av utrymme för att vara sig själv tycker jag ska finnas.
Mm.
Men en relation är ju inte, alltså bara för att du har varit i en lång relation, det är ju inget frikort för att så här, vara en rövhatt.
Nej.
Att gå runt och vara snål och gnällig och sur bara för att du känner för det. Jag tror att om man har den inställningen, då har man väl så här, en ganska dålig prognos för sin relation. Så. You make me wanna be a
better man. Jag tänker att vara en relation som motiverar en att vara på ett sätt som man vill vara på. Oavsett om det är att bli mer arg eller mindre arg, var det än må vara, så så här, med dig så blir jag inspirerad att ta fram det beteendet och inte det andra. That's maybe the best compliment of my life. Samtidigt som jag kan förstå att så här, ja, men du vet, man hör så här, i relationer där man håller på och träter om att den ena beter sig på ett visst sätt, så jag har svårt att säga så här, men vänta, vem är det som ska ändra sig här? För att om den här personen är slarvig, ska inte den få bli älskad som den slarviga personen den är? Är det inte det som är relation eller bra? Är inte det som är kärlek? Medan samtidigt, så här, fast om den andra personen inte vill ha slarv, så är kärlek att förändra sig.
Ja, liksom, relationer är väl mycket kompromisser också.
Ja, just det.
Om jag är jättekär i någon och den personen är slarvig och det verkar väldigt svårt att få till, ja, men då kanske jag får liksom lära mig att leva med det. Om ett stökigt hem är helt outhärdligt för mig och inte funkar, ja, men då får jag väl, och jag inte kan reformera den här personen, ja, men då får jag väl lämna relationen då.
Mm. Eller att båda två visar att så här, jag är villig att förändra mig för dig, så att så här, jag slarvar lite mindre och här ser du hur jag har ansträngt mig och lagt mina saker i högar.
Ja.
Men det blir den här kärlekshandlingen som vi pratade om i några av de tidigare punkterna.
Ja, just det. Exakt, det kan ju vara otroligt kraftfullt
att
om man har någon sån svaghet i partners ögon, att liksom verkligen anstränga sig och göra lite tvärtom där kan ju vara väldigt kraftfullt. Och det fanns faktiskt någon studie på Stanford 2014. Det var en 13-årig studie där man hade tittat på par i medelåldern 40-50. Bland annat då så man studerade folks förmåga till emotionsreglering eller impulskontroll genom att man bad dem ta upp väldigt så här svåra ämnen, alltså konflikter i relationen. Nu ska ni sitta och prata om ämne X som är sådär att, ja, vad det nu kan vara. Att man
dansade rumba med Göran på julfesten.
Exakt. Såna saker. Och sen så studerade man hur folk kunde liksom hantera de här liksom starka känslorna som uppstod då, och hur mycket de agerade på impuls och hur mycket de kunde liksom hålla igen och sådär. Och då kunde man se just att i par där partners kunde tygla sina starkaste impulser, att det var någonting som ökade chanserna till en god relation. Sådär. Och därmed inte sagt att man inte ska liksom ge uttryck för sånt som man är missnöjd med eller sånt som är fel. För det har jag faktiskt också sett studier då på, att det faktiskt är bra att liksom kunna prata om det svåra.
Ja, men så här, helvetes skit, jag är på jätteroligt humör idag, lever det, hej då. Och sen så efter 5 minuter så är det bra igen för att man fick ur det.
Ja, eller så kanske man har något väldigt svårt som man måste ta upp, alltså någonting som är verkligen fel i relationen som man bara måste adressera väldigt rakt och direkt och sådär. Superbra. Men det här med emotionsreglering och impulskontroll, jag tror det handlar mer då om att man ska kunna behålla igen det här liksom vardagliga, snåla, elaka, otrevliga i onödan. För alla som har levt i en lång relation tror jag känner igen det, att man har den typen av impulser.
I always like to start with asking couples if they feel ready to be parents.
Oh yes, without a doubt. Definitely. Yes. Sally's gonna make a great mom. She's been treating me like a child for years.
Dan, I'll stop treating you like a child when you get your drums out of the basement.
Sally wants the space for another treadmill she'll never step foot on.
Yay, you win!
Jag är en sur typ, så jag går runt och fräser ur med små sura grejer och så vill jag inte göra det. Hur ska jag tänka?
Ja, då får man börja lite i den här liksom självkännedoms... ändan, att man får försöka ha liksom ett observatörsperspektiv på sig själv lite grann, så här kliva ur lite. Gud, liksom varje gång som Alex hänger disktrasan på kranen.
Får man inte göra det, tycker jag kan någon grej göra. Men...
så fräser jag åt honom. Så här, alltså om du liksom noterar ett sånt beteende hos dig själv så kan du... ja, men, som alltid gäller vid impulskontroll när man har den typen av så här liksom impulsiva beteenden att man får, liksom så här, hur känns det i kroppen för? Eller liksom, vad brukar föregå det här lilla utbrottet som jag får? Och sen så när man börjar få koll på det så kan man också bromsa det, och det kan man göra på lite olika sätt. Antingen alltså man kan ha små enkla tricks, liksom så här, 10 djupa andetag och ut ur rummet. Eller hitta liksom alternativa beteenden, strategier som gör att man inte faller in i vanliga mönster. Stäng av autopiloten och liksom agera medvetet. Kanske gå därifrån i 5 minuter, gå ut igen och se om det fortfarande är en stor grej där med disktrasan. Mm. Om det är det så kanske man kan ta ett samtal om saken som inte är så himla liksom laddat och elakt och så.
Låter bra.
Så det är listan.
Och med dessa kärlekstips till hur ni kan rädda era relationer tackar vi för oss idag. Jag, Lina Thomsgård, Björn Hedensjö och producent Klara Wallin. Det här var det sista avsnittet av Dumma människor för säsongen. Vi är tillbaka snabbare än du tror.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.